Storytel presenterar Lugnet före stormen av Margit Sandemo. Del 42 i Sagan om isfolket. Inläst av mig, Julia Duvenius. Prolog. Långt tillbaka i tiden, för många hundra år sedan, vandrade Tengil den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till Satan. Han blev stamfader till isfolket. Tengil lovades jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i varje släktled skulle gå i tjänst hos djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen och de skulle besitta trolldomskrafter. Och en gång skulle det födas en som ägde större övernaturlig förmåga än världen skådat. Förbannelsen skulle vila över ätten tills man fann platsen där Tengil den onde grävt ner kitteln han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade mörkrets furste. Så säger legenden. Den var nästan men inte alldeles sann. Det som egentligen skedde var att Tengil den onde uppsökte livets källor och drack av ondskans vatten. Han lovades evigt liv och makt över mänskligheten, mot att han sålde sina ättlingar till den onda makten. Men tiden var dålig och han lät söva ner sig i dvala tills det skulle bli bättre tider för honom på jorden. Den kittel det viskades om var krukan med ondskans vatten som han låtit gräva ner. Nu väntar han emellertid själv otåligt på väckningssignalen. Men en gång på 1500-talet föddes en drabbad ättling av isfolket. Han försökte att vända det onda till gott istället och kallades därför Tengil den gode. Det är om hans familj denna saga handlar. Eller kanske den mest av allt berättar om kvinnorna i hans ätt. En av ättlingarna, Shira, lyckades år 1742 nå livets källor och hämta det klara vattnet som upphäver verkan av ondskans vatten. Men ingen har ännu funnit den nedgrävda krukan. Och bakom ligger ångesten för att Tengil den onde ska vakna innan så sker. Man vet nu att han döljer sig någonstans i södra Europa. Och att det är en trollstämd flöjt som kan väcka honom. Därför är flöjter isfolkets stora skräck. Kapitel 1. Hans namn var Morhen. Han var irländare men bodde i Liverpool. Nu stod han framför industriläkaren och försökte förstå vad som sades. Hur länge har du arbetat med asbest, Morhen? Sedan jag var 14 år. Och nu är du 30. 16 år alltså. Det blev tyst i undersökningsrummet. Synd, tänkte läkaren och studerade Morhen. En fascinerande man. Inte så väldigt högvuxen, mera kompakt med kraftiga händer och välbyggd kropp. Ögonen glimmade nästan svarta i mörka omgivningar. Det smålockiga håret var lika mörkt. Ansiktsdragen var kantiga, lite sammanbitna. Han var en bild av återhållen dynamik. Men nu var tecknen tydliga. Hostan, de djupa fårorna i kinderna, glöden i ögonen, den pergamentaktiga ansiktsfärgen. Vi kan förstås försöka med cellgift, sa doktorn halvhjärtat. Och få ännu mer ont. Tappa håret och känna mig eländig. Och är det inte lite för sent? Doktorn svarade inte direkt. Vi har haft många fall som ditt de senaste åren. Vi läkare har slagit alarm om den höga frekvensen. Men företagsledningen vill inte lyssna. Det gäller ju att tjäna pengar. Vad betyder det då att en eller annan måste sluta efter en lång och obeaktad tjänst? Skulle asbest vara hälsofarligt? Nonsens. Man hade ju hållit på med det i många, många år. Varför skulle det just nu börja komma kräftfall av det? Ja, men det var just det, resonerade doktorn för sig själv. Det var ett nedbrytande av människokroppen på lång sikt, förstod de inte det? Nu först började skadeverkningarna visa sig. Han såg uttrycket i Morhens ögon och kände igen det. Visste vilka tankar som rörde sig i honom nu. Det var det första stadiet i den långa processen mot slutet. Det här betyder ingenting. Jag dör förstås inte. Det är bara struntprat han står och säger, den där doktorn. Ingenting kan knäcka mig.